Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag
alltså,
tycker
han kan
det är
för
dålig.
Fan vara bajsa i
jag tycker,
fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Då är vi igång.
We're rolling
för ännu en vecka av True Crime-podcasten Mord mot mord.
Så härligt.
Med min goda vän Anna Sandell och även med mig själv, Karin Londré.
Som också är din bästa vän.
Jag är min egen bästa vän.
Ja.
Typ sorgligt och inspirerande på samma gång.
Vet du vilken låt jag började tänka på när vi sa att we're rolling?
Nej. Men jag vet vilken jag tänkte på, så att du kan säga vilken du tänkte
okay,
på.
Okej, det här kommer bli intressant. Jag tänkte på den Limp Bizkit-låten. We're rolling, 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 rolling. Vilken tänkte du på?
Okej, okay, jag tänkte på i Clueless. Ah, när hon har slått i huvudet.
Rolling with the homies.
Exakt.
Oh, det var stelaste scenen jag vet.
Toppen låtar.
Elton. Och att han ska vara så här någon snygg kille. Han, alltså,
ah, ja. Herregud.
Rolling with
Brittany
the
Murphy, va?
Ja.
Jag lyssnade på en
det är så kul
podd som handlade om henne.
Ja, ah, vad nice. Får jag bara göra en instickare alltså, till innan du tar den podden? Det är väldigt sorgligt. Men innan, jag vill bara göra en till instickare om Clueless. Det värsta är när hon har blivit som bitch. Så bara, a virgin who can't drive. Kommer du ihåg det? När hon säger det till Cher.
Ah, gud. Vilken jävla film. Ganska obehagligt att Cher, att hon är så kär i sin styvbrorsa bara.
Jag vet.
Men.
Vad gör man?
Vad gör man inte? Nej, men det finns en podd som jag inte vet om jag har tipsat om innan, som heter Disgraceland, som handlar om typ så här, du vet, brott och typ hemskheter som har hänt inom musikvärlden. Jag slutade lyssna på den, fast jag gillade ämnet väldigt mycket, för att jag typ tyckte att han som hade den var ganska störig typ. Han var liksom lite, du vet, när man lyssnar på någonting väldigt många avsnitt, så börjar man liksom notera vad programledaren gör som inte bara händer naturligt, utan mer som ett liksom en grej typ. Så att jag började störa mig lite på honom. Men det som har hänt, det var stora, det var väldigt dramatiskt. Han har också en till podd, upptäckte jag när jag typ skulle åka någonstans, jag behövde saker att lyssna på. Och som heter Hollywoodland, som handlar om en folk i Hollywood helt enkelt. Som det typ har varit liksom hemskheter eller typ brott eller så runt. Och då hade han ett avsnitt om Brittany Murphy. Och det är ju en väldigt märklig och väldigt sorglig historia. För att det är ju fortfarande ganska oklart vad det var som hände runt hennes död typ. Och att hennes man ju dog bara liksom några månader senare typ.
Jag minns det. Jävligt konstigt.
Även
faktiskt.
Att de bodde tillsammans med hennes mamma typ. Att det känns som att det var en konstig...
Det visste jag inte.
Släktmässig situation typ. Jag vet inte om jag liksom, vet inte ens om jag vill rekommendera det, men det var väldigt det var liksom det är väldigt sorgligt. Det var bara en parentes nu när vi pratar om rolling with the homies alltså.
Och när hennes träsko, alltså det är så jävla kul att det är en träsko som träffar henne i huvudet.
Det hade jag en kompis som ofta gick ut i träskor, och en gång så trillade han ner för en trappa. Fan vad packat.
Det finns ju få skor som så är så ostadiga som träskor.
Verkligen. Men så insåg han att han hade tappat då sin träsko längst upp, eller liksom att den inte hade följt med ner, så att han typ ropade upp, kan någon kasta ner min träsko? Och så var det typ som en sån scen att han bara boink.
Kul, memories.
Good clog times.
Hur är läget?
Hur är med dig? Jo, men det är bra. Det är bra, hur mår du?
Jag mår bra också. Har du gjort något kul i livet?
Igår så såg jag på de tre avsnitt som finns ute av Naked Attraction Sverige.
Okej, vad tycker du? Jag har ännu inte kommit dit. Alltså, jag har bara hört, liksom, fick en recap från en person. Och det låter ju helt jävla galet.
Alltså, hela tiden jag såg med min kompis Sanna, och hela tiden var vi typ så här, hur kan det vara lagligt att visa det här? Så kändes det.
Men, för jag hörde att det var ett avsnitt där det var en som vinkade med sin snopp till den som skulle välja.
Men Anna, det var en som hade en Pinocchio-tatuering.
Ja, det hörde jag också. Var det inte han som vinkade med snoppen?
Det tror jag typ är två olika personer, vilket säger så mycket om det här programmet. Att,
jag vet inte om jag vågar titta. Alltså,
så himla, himla många typ piercade vaginor.
Mm.
Alltså så många. Men det är också det här, som sagt. Alltså, det är så nära. Man kommer så nära.
Jag är ju väldigt och jag vill inte komma så nära andra människors offentliga nakenhet. Även min egna, ska jag väl vara väldigt tydlig med. Men jag tycker att det är... Jag blir stressad när folk är för mycket nakna. Där de inte
ser. Jag har aldrig sett något mer stressigt än det här.
Nej.
Alltså det är fruktansvärt stressigt. Och det var verkligen en hemsk upplevelse. Och jag kunde absolut inte sluta kolla.
Jag fattar. Och den personen som väljer klär också av sig naken så småningom.
Till slut. Absolut. Men det stelaste skulle jag säga är perioden när personen som väljer bort andra personer.
Mm.
Alltså är så här, nu går inte den här personen vidare. För då kommer den nakna personen ut från sin lilla låda. Och pratar lite grann så här. Och sen så ska de kramas.
Det är så ovanligt.
Det är liksom en helt naken främling som ska kramas innan de ska gå typ. Och typ det här att man ser att de liksom inte, de liksom lutar sig fram för att undvika
varandras liksom, kön mot varandra.
Dick on dick contact, om det är dick on dick liksom. Alltså det är men det gör ju fysiskt ont att titta på det.
Jag vet inte om jag kommer klara av det.
Jag skrek rakt ut så många gånger. Alltså så himla många gånger så skrek jag bara rakt ut. Nej, nej, nej. Och sen så fortsatte jag ändå kolla på det.
Jag hade gärna tittat det med dig. Det känner jag verkligen. Att det hade varit en upplevelse.
Ja, men det kan vi... Nej, du, jag vet typ inte om våra vänskap hade hämtat sig. Du hade mått så dåligt, Anna. Det hade inte känts schysst att jag skickade in dig i typ en... panikångestattack.
Tack, det har jag uppskattat faktiskt ändå.
Men om du ska se det med någon så ser jag gärna att det är mig.
Absolut, det kan du skriva upp. Absolut.
Tack.
Ja, vad kul.
Ja, men så det har jag gjort.
Vilken helg.
Ja, verkligen, hela helgen på repeat, om och om igen.
Men vad roligt.
Ja, men det var en ride kan man säga. Vi får se om
jag kommer titta på det.
Ja, jag förstår. Jag förstår verkligen det. Men vad har du haft för dig? Har du gjort någonting
skoj? Inte så mycket. Jag har tittat på andra säsongen av Bling Empire på Netflix.
Japp, det håller Marcus på att kolla på just nu. Jag har sett klart allting. Det är ju otrolig underhållning.
Alltså det är verkligen eller? Det. Det är verkligen det.
Ja, jag tycker också det.
Alltså de har så mycket pengar. Alltså det är så sjukt.
De har så mycket pengar. Alltså det är helt sjukt.
Men jag gillar det jättemycket. Och jag blir jättesugen på liksom, att åka till USA, känner jag.
Mm, jag vet. Och inte på något sätt.
Jag vet. Det är verkligen en kombination och, verkligen. Av att vara världens bästa och sämsta land.
Japp, 100%. Mm. Verkligen så. Nej, men det är ju faktiskt liksom väldigt... Det är en toppen... Som reality... Alltså, reality-upplevelser goes, så är det ändå... Toppen.
Alltså, det faktiskt. Måste man säga.
Det pågår. Det bara pågår.
Det bara pågår.
På ett underbart sätt.
Verkligen.
Jag håller med dig.
Mm? Nej, men annars har det inte varit så mycket.
Inte så mycket liksom true crime it.
Inte så mycket true crime it faktiskt alls, skulle jag väl säga.
Har du sett klart den här mormon...
Ja, det har jag. Mm. Den är sett klart. Otrolig...
Pendlebergen heter?
Keep sweet, pray and obey.
Just det.
Eller om det är pray and obey, keep sweet. Men alla de fyra orden är i titeln. Och finns på Netflix.
Om man söker på alla dem så kommer det komma upp.
Den är, alltså det är så jävla mörkt. Men den är väldigt intressant.
Jag började kolla på det, men jag är så trött hela tiden så jag somnade.
Jag fattar. Men jag tycker ändå du kan fortsätta titta.
Alltså en sak som jag tyckte var intressant i det lilla jag hann se, vilket du kommer höra nu verkligen, verkligen är precis i början. Mm. Det är ju att, visst är det ett par som är med där han, alltså liksom en gubbe och en tant, där han har bestämt sig för att typ så här, nu ska jag ha en till. Och så är de med i intervju typ, att hon är så här, ja det var inte så nice typ att det kom en till kvinna här plötsligt.
Mm.
Alltså den...
Det måste vara så jävla speciellt.
Jo, men det är också det här för att man tänker att liksom i den typen av relation där en person kan bestämma, mannen då, kan bestämma nu ska jag ha en till fru, så tänker man ju typ att den andra frun, alltså man
är
ser
med
dem
på
som,
noterna.
Som, ja, eller åtminstone, eller snarare kanske är väldigt undergiven typ. Men i det här fallet, alltså det är så speciellt när hon, alltså man ser de här två personerna tillsammans och hon bara, ja, det sög ju, typ. Nej, men, det är liksom
jag
helt
förstår.
Outspoken
ja,
about it.
Jag fattar vad du menar. Men jag trodde också typ att det var väldigt så här... Att det var liksom givet
trodde
för alla.
Tillsammans,
typ. Exakt.
Liksom. Mm.
Men det kanske är naivt av mig att tro det.
Jag vill bara... Ja, nej, alltså uppenbarligen så är det ju typ en liksom... Eller det är väl givet att det är mannen som bestämmer, typ.
Absolut.
Att det är så... Ja.
Nej, men den är intressant.
Det hade varit så stelt om Marcus tog sin till fru.
Ja, jag vet. Jag kan inte ens tänka på det.
Vi bor alldeles för litet.
Men ni ska ju alla sova i samma säng ändå. Så det man är. Ni behöver ju inte till rum.
Vi har en ganska stor säng faktiskt. Okej, då går jag med på det.
Men vi såg också sista avsnittet av The Staircase igår.
Ja, det har vi också gjort.
Jag tyckte det var lite rörigt sista avsnitt. Eller var det bara för att jag var så trött att jag inte hängde med?
Men det är ju lite rörigt. Och
det
var det
så
som
himla
är...
mycket fram... Nej, men det var så mycket fram och tillbaka i tid.
Ja, jag fattar. Ja, jag vet. Det var det. Men jag tycker jag hängde med, men liksom jag höll mig fast för mitt liv, om du förstår.
Nej, den var... Och sista scenen med hans lilla smirk.
Ja.
Inga spoilers här. Eller om vi spoilar så är det så. Det har vi ju sagt för länge sedan.
Men, ja.
Man kan inte spoila true crime.
Man kan inte spoila verkligheten, nej. Verkligen. Så du kan börja med att berätta vad som är det sista som händer i ditt fall.
Exakt, och det gör jag nu.
Nu.
Nej, men ska vi sätta igång?
Vi sätter igång, va? Ja, vi gör det.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Den 15 juli 1976 kommer Joan Brown. Nu inser jag att så här, varför jag börjar alla mina historier så här. Någon kommer hem och någonting har hänt. Men det är ofta så det börjar här i världen.
Det är ofta så det börjar, ja.
Ja. Joan Brown kommer hem till sitt hus i Chowchilla, Kalifornien och inser att hennes barn inte är hemma. Hon har två barn. Jennifer som är 9 år och Jeff som är 10. Och de går på någon slags... sommarskola, eller kanske typ snarare som ett fritids typ. Skulle jag säga att det är. Men de kallar det för summer school liksom. Men det verkar mer som att det är så här, att de har aktiviteter än att de liksom håller på att plugga jättemycket. Eller åtminstone har de liksom haft aktiviteter under den här dagen, för att det har varit en väldigt stor dag för barnen. För de ska då, har då fått åka och bada i liksom den lokala poolen. Men de har alltså inte kommit hem igen, trots att busschauffören Frank Edward Ray, känd som Ed, vanligtvis är otroligt punktlig. Hon kommer därför snart att kontakta myndigheterna och även andra föräldrar till andra barn i samma skola. Och det visar sig att det är inte bara Jennifer och Jeff som saknas.
Okay.
26 barn, 19 flickor och 7 pojkar mellan 5 år och 14 år. Skolbussen och busschauffören Ed är alla spårlöst försvunna.
Okej.
Polisen samlar föräldrarna på brandstationen i den här lilla, lantliga, liksom så blink and you'll miss it staden. Alltså det är typ 5000 invånare vid den här tiden. Men de, liksom, de har ingenting att berätta egentligen, för att ingen, de vet ingenting. Ingen kidnappare har hört av sig eller du vet sådär. Men de misstänker ändå att de har att göra med en masskidnappning. Okay. Så att de tror då, alltså de har en teori, polisen, att någon har kidnappat alla de här barnen snarare för att kräva staten eller liksom myndigheterna på pengar än för att kräva de här enskilda föräldrarna på pengar. Mm-hmm. Snart sprider sig nyheten om de försvunna skolbarnen över hela världen och såväl media som FBI-agenter svärmar till Chowchilla. Polisen gör outrättliga sökningar och till slut hittar man skolbussen som Ed har kört. Den står då parkerad i ett buskage i en torrlagd flodbädd. Men det är ingen där. Den är helt tom. Och inga fot, det finns liksom inga fotspår som leder från bussen. Utan det enda som finns på platsen är två uppsättningar hjulspår. Men liksom inte ett spår efter barnen.
Alltså okej.
Vid 16-tiden den här dagen, 15 juli, har Ed alltså varit på väg att lämna av barnen efter den här badutflykten. Och han har hunnit göra ett par stopp på sin väg. Han har släppt av 5 barn på liksom olika landsvägar innan han svänger runt ett hörn in på Avenue 81 i Chowchilla. Och får syn på en vit van som står på vägen med dörren öppen. Han försöker först köra runt men får syn på en man och Ed tänker typ att den här mannen kanske behöver hjälp. Så han väljer att stanna och öppna dörren och in genom dörrarna så kliver 3 män som alla har strumpbyxor över ansiktet. Alltså... 2 av dem har vapen, en har en pistol och en har ett hagelgevär.
Okay.
De säger till Ed att flytta på sig. Och sen tar en över ratten, en går bak i bussen och en sätter sig i den här minibussen.
Mm-hmm.
Sen kör de ungefär 1,5 kilometer innan de liksom kör av vägen och ner då i den här torrlagda flodbädden. Och i det här buskaget och där den här bussen senare då kommer hittas. På den här platsen så finns redan en annan liksom, skåpbil.
Mm-hmm.
En grön liksom, van står parkerad där. Och när de liksom, har stannat där, parkerat bilen, så börjar de då flytta Ed och barnen en efter en in i skåpbilarna.
Alltså, fy,
jag tror jag sa minibuss innan. Det är skåpbilar. Ja, jag vet. Nej, det är fruktansvärt obehagligt. Och Joan Browns dotter Jennifer berättar långt senare för 48 Hours att de tvingas hoppa från bussen in i skåpbilarna. Mm. Och det är därför det inte finns några fotavtryck.
Okay.
Alltså det är så läskigt.
Det är så sjukt
att det liksom bara puts väck typ. Hon och hennes äldre bror Jeff hamnar i 2 olika bilar och till slut har man placerat samtliga 26 barn och Ed i skåpbilarna. Och så börjar man att köra. Och om du tycker att det här kändes läskigt redan från början så kan jag berätta för dig att insidan av båda skåpbilarna är täckta av träpanel.
Mm-hmm.
Så att de är liksom som typ mobila celler typ. Mm. Det går absolut inte att se någonting ut och det är kolsvart där bak. Det är dessutom väldigt, väldigt varmt. Usch. Och de äldre barnen försöker liksom lugna de yngre genom att säga att så här, men ni får vara modiga typ, allting kommer bli bra. Och de typ sjunger sånger, du vet att någon sjunger så, if you're happy and you know it, clap your hands. Sorgligt. Och de körs runt alltså i timmar. Barnen somnar, de vaknar, de inser typ att de fortfarande är kvar i den här mardrömmen och till slut så stannar bilarna och då har de kört runt i liksom de här cellerna i nästan 12 timmar.
Oh, fan.
Kidnapparna börjar öppna dörrarna och plockar först ut Ed och sen stänger de igen och inne i bilarna har barnen ingen aning om vad som händer. Men de får liksom allt mer panik och så öppnas dörren igen och så tar de ut det första barnet och stänger dörren bakom. Så fortsätter det. De tar ut ett barn i taget och ingen där inne vet vad som händer utanför. Jennifer försöker dra sig bakåt in i bilen men till slut är det då hennes tur. Så kidnapparna tar ut henne De frågar vad hon heter och hur gammal hon är. Hon skriver ner det på en lapp. Och sen så får de henne att typ ta av sig några, en del kläder typ. Och sen pekar de på en stege som går ner i ett hål rakt ner i marken.
Du skämtar.
De säger till henne att klättra ner för stegen.
Alltså...
Och hon, jag vet, det är... Alltså, de är ett stenbrott, ska jag säga också. Alltså att det är liksom den, om du tänker den typen av miljö typ. Så hon har då liksom ingen aning om vad som väntar där nere. Men hon har inget annat val än att göra som de säger eftersom de då har vapen.
Alltså läskigaste någonsin.
Jag vet, det är fruktansvärt. Så hon börjar då klättra ner för den här stegen. Och när hon kommer ner så inser hon att kidnapparna, alltså det de har gjort är att de har grävt ner en flyttbil 3 meter under marken.
Vad skämtar du?
Där har de lämnat lite mat, lite vatten och lagt in ett gäng madrasser och så typ sågat ut hål i liksom, som jag förstår det, typ där hjulen är som liksom ska användas som toaletter. Och där ska de alltså hållas som gisslan. Det enda ljuset som finns där nere är att Ed har fått en ficklampa av kidnapparna. Det är liksom det enda. När alla barnen är nere i det här hålet så drar kidnapparna upp stegen och lägger en metallplatta på och försvinner. Det är så obehagligt. Alltså det är bland det läskigaste jag någonsin har. Det finns bilder på hur det ser ut och det är ja, det är beyond faktiskt.
Så jävla läskigt.
Det finns någon slags ventilation där nere. Alltså de hör typ fläktar. Men det är liksom ändå väldigt, väldigt varmt. Efter ett tag så hör de hur de här fläktarna som tidigare gått stannar. Och det börjar bli svårare att andas. Kidnapparna har satt in stora träbjälkar för att inte taket och väggarna ska kollapsa. För att det är som sagt nedgrävt under marken. Så att det sitter liksom träbjälkar både från liksom golvet till taket och från sidorna som ska hålla upp. Men alltså... Det bucklar liksom inåt från alla håll. Alltså ändå. Liksom. Så både barnen och Ed är liksom livrädda att de ska alltså, falla ner på dem. Och Ed ska säga, alltså, han är en väldigt, väldigt omtyckt figur. Liksom. Han är typ en så här väldigt liksom, pålitlig, men typ barnen framförallt verkar som att de verkligen, verkligen gillar honom. Typ. Att han är en väldigt trygg punkt. Och det tänker jag ändå är...
Viktigt.
Bra, ja, exakt. Ja, exakt. Men timmarna går. Och du vet, ibland somnar de. Typ, ganska ofta är det så här tyst och ganska stillsamt där nere. Men så beskrivs det som att så här, du vet, ett barn börjar typ gråta. Och sen så bara utbryter det sån massgråt. Liksom. Som sagt, de yngsta är 5 år gamla. Alltså, de är så små.
Helt sinnessjukt.
Och maten som finns där nere, alltså du vet, det är typ lite bröd, lite så Cheerios, alltså liksom så. Det tar typ slut ganska snabbt och vattnet börjar också ta slut. Så de inser väl typ att så här, vi måste försöka göra någonting. Och det som händer då är att Ed och några av de äldsta barnen, 2 pojkar som heter Michael, kallas för Mike Marshall, han är 14 år, och 10-åriga Robert Gonzalez, de börjar fundera på hur de ska ta sig därifrån. Som sagt, alltså, det är liksom en lucka i taket på den här flyttbilen. Så de når ju inte upp bara så. Det finns ingen steg eller så.
Nej.
Men det de gör är att de staplar alla madrasser på varandra.
Åh gud.
Och när de har gjort det så kan de då klättra upp och börja försöka flytta den här luckan. Det de inte vet är att det är inte bara jord ovanför. Som jag förstår det är det inte så att de har fyllt igen hålet. Liksom, utan jag tror mer att de har täckt... luckan typ, med jord liksom. Så det är jord ovanpå. Men framför allt så är det 2 liksom, tunga industriella batterier som de har lagt på för att tynga ner liksom. Och det är jättetungt. Och det är liksom som sagt 2 typ barn som ska försöka flytta på de här. Och de håller på hur mycket som helst. I 5 timmar försöker de liksom bara trycka upp den här luckan typ. Och det verkar helt omöjligt. Det är varmt, det blir bara varmare och varmare och varmare. Ed försöker typ kyla ner Mike och Robert med liksom lite vatten typ emellan varven. Och typ att de, det beskrivs som att de, liksom, de kämpar mer än vad som borde vara möjligt typ. Mm. Men du vet, det, timmarna går och de bara försöker och försöker och det händer ingenting. Tills det plötsligt liksom lyfts upp en liten, liten, liten springa. Och han, Mike, lyckas typ kila in någon slags träbit liksom. Och man ser typ hur så här månljuset liksom lite grann bara strimma, du vet någon strimma ljus typ kommer in. Och Mike fortsätter liksom outtröttligt det här lyftandet och bändandet och tryckandet och grävandet. Och till slut så kommer han att ta sig upp ur hålet och kan liksom se sig omkring. Som sagt, de befinner sig i ett stenbrott. De vet inte det då, men de befinner sig i ett stenbrott i Livermore som ligger 16 mil från Churchilla.
Jäklar.
Det har gått ungefär 16 timmar sedan de tvingades ner i hålet. Alltså det är så sjukt.
Gud, det är så jävla deras sjukt. Barnen och också deras föräldrar. Alltså fatta föräldrarna, panik.
Jag vet, det är fruktansvärt. Ja. Och just där att det finns, de har ingen aning. Och typ att det går så himla, du vet folk är så här, det måste typ vara aliens som har tagit dem. Alltså att de verkligen har gått upp i rök typ.
Det hade jag också trott.
Ja men just det här att det liksom inte, bra Anna. Men det här just där att det inte ens går några fotspår.
Nej, det är så jäkla läskigt.
Liksom mystiskt och läskigt typ. Men till slut då så har de fått upp alla barn och Ed har också tagit sig upp ur den här nergrävda flyttbilen. Nej. Och sen så hör de typ maskiner på avstånd. Jag tänker att det kanske inte alls är natt typ. För att det är i alla fall maskiner som går och de hör det och de börjar gå mot dem. Mm. Och får liksom syn på ett vakttorn i det här stenbrottet. Och när de kommer fram säger Ed typ så, det är vi från Churchilla.
Nej.
Och snart är polisen på plats. Mm. Det finns bara ett ställe i det här området där de kan samlas. Så hela den här barngruppen tas till Santa Rita Rehabilitation Center. Som alltså är ett häkte som ligger i närheten. Och där får de ta på sig så fångoveråler för att det är det enda som finns. Och typ de dricker läsk och typ äter äpplen. Det finns bilder på det. De är så små. Mm. Och där får de då frågor av polisen och framförallt så förhörs Ed. Och inget av barnen har liksom kommit till skada, åtminstone inte fysisk skada. Och 4 timmar senare så går de på ytterligare en buss, den här gången, för att åka hem till sina föräldrar. Det har gått 36 timmar sedan de kidnappades, när de kommer av bussen i Churchilla. Jag vet, det är beyond, nu, jag förtjänar, gud, jag fick rysningar själv. Klockan är då 4 på morgonen och då möts de av mängder av reportrar och fotografer. Alltså de är verkligen svärmar typ. När en reporter frågar Jennifer varför hon tror att någon skulle kunna göra en sån här sak så svarar hon, I don't know, they didn't have enough love. Så en 9-åring som typ ändå bara tycker, ja, sorgligt. Men jakten är ju då inte över bara för att barnen är tillbaka, utan nu är det dags att hitta gärningsmännen och det ska visa sig bara vara både lätt och svårt kan man säga. Så polisen får snabbt en misstänkt när man kollar på vilka som har tillgång till det här stenbrottet där flyttbilen har begravts. De får då upp ögonen för en 24-årig man som heter Frederick Newhall Woods den fjärde. Han är son till mannen som äger stenbrottet, alltså Frederick Newhall Woods den tredje. Hans pappa är jätterik. Alltså jätterik. 1976 när det här händer så tjänar Woods-familjen 80 miljoner dollar varje år på jordbruk, olja och mark. Det är alltså över 400 miljoner dollar i dagens värde. Alltså det är vad de tjänar årligen. Det är liksom inte vad de är worth. Om du fattar. Fredericks stora intresse i livet är bilar. Han har lånat av pengar av sin pappa till att starta 2 olika bolag. Det ena är ett filmproduktionsbolag som han har startat med en kompis. Och det andra är ett bolag som köper, renoverar och säljer bilar. Och det bolaget driver han tillsammans med en annan kompis. Och den kompisen heter James Schoenfield. Och han är 24 år gammal, precis som Fred. Och den här James, eller Jim Schoenfeld, han kommer också från pengar. Kanske inte riktigt lika mycket, men hans familj är också väldigt, liksom, väldigt välbeställd. Hans pappa är en enormt framgångsrik läkare. Och Jim har en bror som heter Richard Schoenfeld. Han kallas för Rick och han är 2 år yngre. Och när polisen söker i Freds register ser polisen att de här 3 tillsammans har gripits för en bilstöld. Mm-hmm. Typ någon tid tidigare. Och när de börjar prata med folk som är anställda i det här stenbrottet så berättar de att de sett 3 män gräva ett jättestort hål flera månader tidigare. Och att en av dem, de har trott att en av dem har varit Fred. Liksom.
Okay.
Så man börjar då misstänka att det är de här 3, Fred, Jim och Rick, som ligger bakom. Och under husrannsakan hemma hos Fred så hittar man pistolen som användes under brottet. Och man hittar också massor av andra bevis. Mm-hmm. Typ, jag tror att, alltså att man hittar de här skåpbilarna. Det är typ den typen av bevis. Ganska starka bevis. Mm. Man hittar också ett riktigt svajigt formulerat lösenbrev där de kräver 5 miljoner för att barnen ska släppas. Och bland annat så... den är väldigt, väldigt dåligt skriven. Bland annat så ska de säga att de är Beelzebub, alltså djävulen, men typ att de stavar det fel, att de är bara så Beelzebub, typ. Och typ att de på slutet bara råkar skriva typ så här, och sen hör Fred av sig och berättar vad de är, typ. Alltså riktigt, riktigt dåligt. Men så att man har jättestarka bevis på att det är nog de här 3 som ligger bakom det här då, men gärningsmännen är liksom, eller var är gärningsmännen? Jo, Rick är den enda som ger upp frivilligt. Han överlämnar sig till polisen 8 dagar efter kidnappningen, men Fred och James flyr. Fred, som har ett fejkat pass, tar sig till Kanada, där han grips 2 veckor senare efter att han har skickat brev till sin, om du kommer ihåg att han hade ett filmproduktionsbolag med en kompis. Han har då skrivit brev till den kompisen och sagt att han gärna skulle göra en film om sitt eget brott. Och det är då skickat från Kanada, så att han grips. James försöker men lyckas aldrig lämna USA, utan han grips samma dag som Fred, och han är i Kalifornien. Jag läste något citat som var typ så här, bara, he ran hard all over the western United States, but it didn't run good. Att han var så jävla liksom klumpig typ. Och tydligen är det så att han är på väg att lämna över sig när han väl grips. Så att du vet, jag läste typ en long read där de var så här, inte ens det lyckades han med, typ. Alla 3 erkänner direkt, och det visar sig att de då har planerat det här brottet i 1,5 år. För även om de kommer från jättemycket pengar så vill de ha mer, och det känns som att de vill ha egna pengar. Mm. Alltså du vet att de liksom så här, han hade fått låna massa pengar av sin pappa Fred då för att starta de här bolagen typ, som ju inte hade betalat tillbaka sig. Men också att, så han hade ju typ skulder till sin pappa. Han hade också en trust fund. Men jag tror att han ville ha pengar att göra vad fan han ville med, om du tänker dig. Och de vill ha jättemycket egna pengar, alltså flera miljoner. Så deras logik var att om de ville ha flera miljoner så behövde de ha flera offer.
Just det.
Och de bestämde sig då för att de skulle stjäla, vad fel ord, kidnappa barn, för att folk gör vad som helst för barn. Mm. Och för att barn är lätta att kontrollera. Och de ville ta barn under liksom skoltid, just för att det skulle vara statens eller liksom myndigheternas ansvar att ta hand om dem, vilket då skulle göra att de var större, alltså var mer troliga att betala den här lösensumman.
Okay.
Och lösensumman som de skulle kräva var alltså 5 miljoner. Men som du kommer ihåg så hörde de ju aldrig av sig till polisen.
Nej.
Det var för att de försökte ringa polisen, men polisen var så himla nerringda av typ orolig allmänhet och typ föräldrar och typ i media från hela världen. Så de kom aldrig fram.
Men gud.
Nej. Så istället bestämde de sig för att ta en nap. Du vet hur det kan bli ibland när man tar en nap. Man sover för länge.
Jajamän.
De somnade, försov sig och vaknade, slog på nyheterna och såg nyheterna om att barnen hade rymt.
Alltså, det var ju väldigt bra, men alltså jävlar vad sämst.
Ja, men också man bara, de har så planerat det här i 1,5 år. Men jag får lite sådana, du vet, Leopold and Loeb vibbar på dem. Att de är liksom sådana, de är sådana svinrika typ, skitungar som typ vill göra det perfekta brottet och typ tycker att de är smarta, men de går liksom för långt i sina planer hela tiden. Och du vet, de har jättemycket planer om att det är så här. Och sen kommer han typ, han flyger in med ett flygplan och han hämtar pengarna där. Alltså, mycket så är det liksom.
Jag fattar.
Men de, och sen bara går de och lägger sig och försover sig.
Alltså, det är...
Nej, vet, det är beyond. Så alla tre erkänner sig skyldiga till 27 fall av kidnappning mot lösen och rån när rättegången börjar ett år efter kidnappningen. Men de nekar till åtalspunkterna om 5 fall av kidnappning med bodily harm, alltså att de ska utsätta dem för någon slags fysisk fara då. Och anledningen till att de nekar till det är för att om man döms för det så är det, blir det alltid livstidsfängelse utan alltså möjlighet till villkor och frigivning. Trots det så döms de till, alltså även för de här liksom 5 punkterna, och får då just livstidsfängelse utan möjlighet till frigivning. Men den domen kommer att ändras så att de kan liksom friges helt enkelt. Sen 1977 så har trion haft totalt ett 60-tal parole hearings.
Jäklar.
Och bröderna Schofield är idag båda två frigivna. Rick frigavs 2012 och Jim 2015. Och anledningen till att de har suttit kortare än vad Fred har är nog delvis för att typ Fred ändå väldigt mycket ansågs vara hjärnan, eller hjärnan var kanske en överdrift. Men att han ändå ansågs drivande då i det här brottet. Men också för att de har varit väldigt skötsamma i fängelset. Till skillnad från Fred. Som om och om igen har tagits med contraband som mobiltelefoner och porr.
Men gud.
Men inte nog med det. Han har också drivit bolag inifrån finkan. Och som jag förstår det så får man göra det. Men man måste anmäla det. Och det har han inte gjort. Och han har bland annat drivit en bokstavlig guldgruva. Och även en julgransodling.
Okej.
Hans föräldrar är båda döda. Och det har gjort att han har ärvt drygt 100 miljoner dollar. Och han har även köpt en mansion som liksom ligger i närheten av fängelset. Som han, jag antar då, aldrig har besökt liksom. Han har också gift sig 2 gånger tror jag. I mars i år så rekommenderas Fred för första gången för villkorlig frigivning. Så att det är väl ändå möjligt att han skulle kunna få sin frihet inom en inte allt för avlägsen framtid. Men då ska vi se hur gammal han kommer vara då. Till sånt här som du kan som du kan räkna ut.
När sa du att han var
okej, vänta. Vi säger 1976.
Då var han 24.
Minus 24. Exakt, 52 är han född då.
Då är han lika gammal som min mamma, den 70.
Ja, exakt. Då har han suttit så länge. Och han har så, men han har så mycket pengar att bränna när han kommer ut. Barnen som överlevde kidnapping i Chowchilla fick den sortens psykiatrisk vård som man ansåg var lämplig vid den här tiden. Det vill säga absolut ingen alls.
Nej.
De fick alltså en resa till Disneyland där det typ fanns en tanke om att de goda minnena från den resan skulle ersätta de dåliga minnena från 36 timmar kidnappning.
Just det, det är så det funkar. Det har jag hört
det är
om.
Så det funkar. Så det är väldigt, väldigt praktiskt. Mår du dåligt, gå ut och ha en kul kväll. Så kommer du mot toppen sen. Det hjälpte inte, hör och häpna. Utan väldigt många skulle många, många år senare liksom vittna om att de fortfarande led av ångest, oro, depressioner, mardrömmar och massor av psykiska problem. Det blev ju inte bättre av att de väldigt ofta tvingades vittna då under deras såna parole hearings. Alltså att de liksom behövde gå tillbaka och återuppleva det här om och om igen. Som sagt, de var liksom små, små barn. Flera av dem blir beroende av alkohol och droger. Flera av dem kommer att dömas för brott. Många av dem kommer liksom så här ha typ kontrollbehov. Alltså det är liksom, det går väldigt dåligt för väldigt många av dem typ. Och man har då på senare tid använt deras reaktioner som liksom bas för hur man hjälper barn och unga som går igenom traumatiska händelser, typ skolskjutningar och så liksom. För att undvika då att fler har samma upplevelser som dem. Alltså det här är liksom, du vet, folk pratar om 25 år senare så har man fortfarande mardrömmar liksom. 2016 så vann de 25 överlevande offren, alltså de som fortfarande var i livet då, en stämning mot kidnapparna där skadeståndet betalades ut ur Fred Woods Trust Fund. Och en av de överlevande beskrev summan som är att det var enough to pay for some serious therapy but not enough for a house. Mm-hmm. Busschauffören Ed Ray dog 2012 men blev hyllad som hjälte i Chowchilla under hela hans livstid efter liksom han liksom de firade typ så Ed Ray Day typ och sådana saker. Och Chowchillas största park heter fortfarande Ed Ray Park. Det finns ett monument för liksom offren för kidnappningen i Chowchilla som är liksom ett stenmonument placerat vid polisstationen i Chowchilla på platsen där barnen återförenades med sina föräldrar. Mm. Jag har lyssnat på en 48 Hours podd som har avsnitt namnet Live to Tell the Chowchilla Kidnapping. Läst en Vox long read med rubriken Nobody's Gonna Talk, The Ballad of the Chowchilla Bus Kidnapping av Caleb Horton. Jag har läst en CBS-artikel med rubriken Little Heroes of Medicine, Teach Experts to Treat Childhood Trauma och en SFGate-artikel med rubriken Chowchilla Nightmares 25 Years Later, Kidnap Victims Still Struggling to Forget Past. Sen har jag också läst på Chowchillas egen hemsida och även på Wikipedia.
Jösses. Jag har aldrig hört om det där.
Är det inte en helt galen historia?
Jo, det måste man verkligen säga att det är.
Alltså, man kan inte förstå att det ändå... Alltså, att säga att det gick bra är ju liksom fel. För att som sagt, de här människorna fick fruktansvärda... Alltså, jag antar att de liksom led av PTSD hur lång tid som helst. Liksom. Mm. Men... att alla ändå överlevde, typ.
Det är helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt jävla galet, typ.
Oh, Jesus. Oh. Stay det away from the kids, som jag brukar säga.
Verkligen. Så det brukar, det säger du alltid.
Och det, jag gör ju det.
Det har du sagt länge. Mm. Och det ska man ge dig, att du... Det är bra. Mm. Det vill jag verkligen säga.
Tack.
Ja, nu tack, ska det bli intressant att se vad du har att berätta för oss den här veckan.
Ja, det ska du få höra nu.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård... Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.
Idag ska vi till Strongsville, Ohio. Och Strongsville är en liten, snäll stad, eller vad man ska säga.
Nämen.
Det är en liten, det är en liten stad och det är otroligt mycket lägre kriminalitet i Strongsville än i övriga USA. Mm. Det ligger så supernära kanadensiska gränsen. Så det är så här jättefin natur runt omkring. Du vet, det finns berg, sjöar, skog och så är då den här Strongsville väldigt gullig liksom. Och i Strongsville bodde den 49 år gamla Melinda Pleskovic med sin familj, hennes man Bruce och deras tre barn Anna, Kyle och Megan.
Yep.
Och Melinda arbetade som mellanstadielärare och hade gjort så... Jag vet inte om det är... Som man säger. Hon hade arbetat som...
And had done so.
Ja,
precis. Det är för att det är häng. Jag gillar det. Jag tycker det lät fint. Mm.
Tack. Jag håller på att omstöpa det svenska språket.
Det kanske också är typ rätt att man säger så på svenska. Ingen rättar oss. Tack snälla. Hej då.
Fortsätt. Hon hade varit i alla fall lärare länge. Och utöver att hon då var lärare så tränade hon också barn i fotboll. Hon verkligen älskade barn. Liksom inte bara sina egna utan alla sina elever och de barnen hon hade i fotbollsträningen också. Liksom. Mm. Och det här var ömsesidigt. Hon var en jätteomtyckt lärare och tränare och barnen verkligen så tydde sig till henne. Du vet att de litade på henne med hemligheter som de inte berättade för någon annan och du vet hon mötte dem på ett så här väldigt bra och fint
lärare.
Sätt.
Mm. Det finaste vi har.
Alltså det är verkligen det.
Alltså, såna bra lärare är ju de bästa människorna i hela världen.
Nej, men det är verkligen en sån lärare som man bara typ drömmer om att man fick ha. Och typ.
Är det här temat för dagens avsnitt såna bra människor i skolvärlden?
Eldsjälar. Det är kanske det.
Konstigt tema.
Men bra tema. Viktigt.
Verkligen.
Förlåt.
Så det här avsnittet är sponsrat av Svenska hjältar. Det är det inte.
Så hon var då liksom en väldigt engagerad lärare. Och hon var också en väldigt engagerande och närvarande och bra mamma. Hon, du vet, prioriterade sina barn överallt och var sådär toppen. En toppen kvinna helt enkelt. Och hela familjen verkar ha varit väldigt tajt. När Melinda och Bruce dotter Anna gick i high school så träffade hon en kille som blev hennes första riktiga pojkvän. Jeffrey Scullin Jr. Och båda två verkar ha varit så här väldigt duktiga i skolan och engagerade båda. Liksom båda var duktiga i skolämnena och du vet, var så här mentorer och typ läxhjälper. Och då så här, de är smarta och engagerade och...
Ordentliga
verkar de vara. Liksom. Och han är väldigt snäll. Så Melinda och Bruce var liksom inget annat än glada att deras dotter var kär. Och hade hittat en kille som var kär i henne tillbaka. Mm. Så när Anna och Jeffrey gått ut high school så gjorde han the big move. Han frågade Anna om hon ville gifta sig med honom. Vilket hon då gärna ville, trots att de bara var typ så 19 år gamla.
Mm.
Så hon tackar ja. Och kort efter att de har förlovat sig så blir också Anna gravid.
Yep.
Och även om det då var innan de gift sig, och jag vet inte om du har hört om något så sjukt någon gång, ett utomäktenskapligt barn.
Jo.
Så blev alla jätteglada. Och Melinda och Bruce bestämmer sig för att fråga om inte Jeffrey ska flytta in hos dem. Medan de väntar på den här lilla bebisen som ska komma. Så att de kunde hjälpas åt. Och så att det skulle bli enklare för Jeffrey och Anna att spara på sina pengar. För de sparade pengar för att kunna köpa ett eget hus så småningom. Och de höll också på att spara pengar till sitt bröllop. Som var planerat till oktober 2017. Han flyttar in. Och så småningom föder Anna deras lilla dotter. Och allting är liksom bara funkar jättebra. Du vet, Anna jobbar, Jeffrey jobbar, de sparar pengar, Bruce och Melinda hjälper till med en lilla bebin och du vet sådär. Och det som Bruce och Melinda däremot tyckte var tråkigt var att de aldrig fick träffa Jeffreys familj. De föreslog det så här upprepade gånger, men han var typ av så, men det är ingen idé liksom. Så det tyckte de var trist, för att du vet så här. Här är en kille som ska ha ett barn med vårt barn och vi som ska gifta sig med vårt barn och vi vet inte, vi känner inte liksom, för att svärföräldrar behöver umgås med varandra, men det kan ju ändå vara liksom härligt att träffa
på varandra någon gång.
I början av 2017 så började det hända så här lite konstiga saker kring familjens hus på Blazing Star Drive. Så härlig adress.
Otroligt.
Och Melinda och Bruce anmälde vid upprepade tillfällen till polisen att det var olika personer, så unga killar och unga män som smög runt i deras trädgård. De kikade in genom deras fönster och du vet så här, läskiga saker. Det var upprepade inbrottsförsök i deras hus och vid flera tillfällen så hörde de när de var hemma hur någon höll på att så här, fiffla med låset. Skitläskigt. I samma veva börjar de också märka att det försvinner pengar hemifrån. De har liksom cash, kontanter hemma som bara börjar försvinna. Och i början är det ganska små belopp, du vet så. Någon $5 här, någon $5 där. Mm. Men ju längre tid det gick, desto mer började Melinda och Bruce känna som att så här, det är någon som är ute efter. För utöver de här då pengastölderna så hände, och de här liksom, någon som var kikade in, alltså alla de här liksom ändå obehagliga sakerna, så var det också så att det försvann en bilnycklar hemifrån dem. Och när nycklarna väl då var borta så var det någon som startade deras bil på uppparkeringen. Det var någon som du vet bara satte igång bilarmet, och vid ett tillfälle när Bruce kom ut så var det spikar i däcken på hans bil. Så det är ju såklart skitläskigt. För att de känner sig verkligen så här, i den här lilla, snälla liksom staden, där typ alla känner alla. Det beskrevs i, jag såg en, ett avsnitt av Fear Files, där det beskrevs som att så här, folk lämnade liksom dörrarna öppna, för att det fanns, liksom, det var inte så, man var inte, det var liksom inte obehagligt, du vet, någonting där typ.
Fan, vad de gillar att säga,
men
så
det beskriver ju ändå något.
I sådana true crime-historier. Ah, ja, verkligen. Yep.
Så, men då, så de rapporterar liksom det här, det som händer. De är i kontakt med polisen flera gånger, men de gör ingenting. Liksom. Det är ingen som reagerar på det. Så, den 23 oktober 2017, bara dagar innan Anna och Jeffrey ska gifta sig, så ska familjen gå ut och äta. Jeffrey har berättat att hans mamma och pappa gärna vill träffa hela familjen Pleskovic, alltså Bruce, Melinda, Anna, Jeffrey, deras dotter och de andra barnen, Kyle och Megan. Och för han säger typ så här, men de vill gärna liksom bidra med pengar till bröllopet, de vill ge det till er och det vore bra om vi sågs, typ så. Så han håller på att så här rodda runt med planerna en del, och de byter datum och du vet så här. Men till slut så bestämmer de en tid och en restaurang, och det är då den 23 oktober 2017. När Bruce är på väg från jobbet till restaurangen så får han ett sms från Melinda där hon säger att hon möter upp honom där. Så han liksom packar ihop sina grejer och ger sig iväg själv till restaurangen där de har bestämt träff. Han kommer dit, men ingen annan är där. Och det är heller ingen som svarar i telefon när han ringer. Varken Melinda och inte Anna, inte Bruce, eller inte Jeffrey, inte de andra barnen. Så, så efter ett tag så tänker han så här, men jag sticker härifrån, jag går till gymmet, liksom. Jag går och tränar. Så han går. Och sen ringer både Anna och Jeffrey och säger att de ska ses på Applebee's, där Anna arbetar istället.
Okej.
Okay. Så han typ duschar, gör sig i ordning och sticker till Applebee's. Och när han är väl är där då, så kommer, jag tror Anna jobbar liksom, tror jag. Och så är det Jeffrey där med han och Annas gemensamma dotter. Men Melinda kommer inte dit. Och inte heller Megan och Kyle, alltså deras andra barn. Och hon svarar inte heller i telefon, och det är inget svar hemma. Och när de väl sitter på restaurangen så säger Jeffrey att han var hemma precis innan han stack till Applebee's. Men att det hade varit något konstigt med larmet eller någon sån, det var det security code. Så han hade inte kunnat komma in. Så Bruce är bara så här, okej, okay, vad fan, det är något som inte stämmer. Så han skyndar sig liksom igenom middagen, och sen vill han liksom bara sticka hem och kolla att allt är okej med Melinda. Så Bruce, Jeffrey och bebisen åker hem.
Så och de har inte middag själva då?
Ja, exakt. Och precis. Och Melinda skulle komma dit med deras son Kyle, som har Down syndrom. Så hon var liksom, och ingen av dem kommer dit. Och Melinda svarar då inte i telefon. Och Kyle är, han beskrivs som non-verbal. Så han pratar liksom inte. Så han har väl ingen telefon. Så de vet inte vad de är, och de har inte hört av sig, och de svarar inte. Och jag vet inte exakt vad Megan, alltså det tredje barnet, är. Men så det är bara Jeffrey, Bruce och bebisen som äter. Och så åker de hem, och på vägen hem så behöver de stanna och tanka, och du vet, de gör lite så här saker på vägen. Och så när de väl kommer hem så tar Jeffrey upp sina nycklar och försöker låsa upp dörren, men det funkar inte. Han kommer liksom inte, det går, av någon anledning går det inte att låsa upp dörren.
Okay.
Och när de står där och fifflar så kommer till slut Kyle, alltså Bruce och Melindas son, och öppnar dörren. Och han pratar ju som sagt inte, och han verkar aldrig ha gjort det. Men han kommer i alla fall och öppnar dörren och släpper in sin pappa och sin soon-to-be-svåger. Eller han är väl det i för sig. Men, när de kommer in i huset så hittar de Melinda liggandes på golvet i köket. Och runt henne är det jättemycket blod. Så Jeffrey tar Kyle och sin bebis som är runt ett år när det här händer, och går ut ur huset för att försöka liksom bespara dem den här hemska, otroligt sorgliga synen. Och jag tycker bara det är så fruktansvärt att tänka att Kyle har gått omkring där inne när hon har legat så jävla mörkt. Så Bruce ringer såklart direkt till polisen och larmcentralen och berättar att han har hittat sin fru död i en stor pöl av blod. Han är ganska arg i larmsamtalet och påpekar att de upprepade gånger har anmält att de har blivit trakasserade, att folk har försökt bryta sig in och för att stjäla saker. Och han är liksom, jag har hört delar av det larmsamtalet och han är arg liksom. Och han är väldigt chock, tänker jag också, främst. Och samtidigt så står då Jeffrey utanför huset med Kyle och sin bebis och ringer också polisen och anmäler det här fruktansvärda som de har liksom upptäckt i huset, hittat i huset. Mm. Så räddningspersonal och polis kommer till platsen, men Melinda är redan död när de kommer dit. Och hon har då blivit mördad och hon har skjutits 3 gånger och hon har blivit attackerad med en kniv så många som 36 eller 37 gånger. Det är så hemskt. Det är bara så övervåld, verkligen. Så polisen börjar såklart utreda det här fallet och bara dagar efter att Melinda hittats mördad så begravs hon. Och begravningen hölls i St. Paul Lutheran Church där i Strongsville. Och det var på samma dag som hennes dotter Anna och Jeffrey egentligen skulle gifta sig. Mm. 8 dagar efter att Melinda mördats så meddelas det att polisen har gjort ett genombrott i fallet. De har gripit en person och anklagat den här personen för mordet på Melinda. Personen som grips är ingen mindre än Melindas soon-to-be son-in-law Jeffrey Scullin Jr. som då bodde tillsammans med Melinda och den övriga familjen.
Okej. Okay.
För efter mordet då så har polisen såklart börjat utreda och undersökt ett gäng olika spår liksom. Men bland annat så har de då, de tittar väl liksom på alla i familjen antar jag. Eller du vet, både pappa ja. Bruce och du vet såhär. Och de har såklart även då liksom utrett kring Jeffrey. Och i Jeffreys bil hittar de då en kniv. Och även om kniven liksom möjligtvis såg ren ut vid första anblick, så vid en rättslig undersökning av kniven så kunde man hitta blodspår på den. Och blodet kunde de avgöra tillhörde Melinda. De hittade hans DNA på handtaget till kniven och på dörrarna, på ett handtag på en dörr på hans bil, så hittade de också blodspår. De hittade så småningom också en ryggsäck i Jeffreys bil där i den låg en revolver som matchade med de kulorna som Melinda skjutits med. De hittade också ett par mjukisbyxor som tillhörde Jeffrey som hade Melindas blod på sig. Polisen får då reda på att Jeffrey och Melinda inte alltid drog jämnt. De fick också reda på att bara dagar innan Melinda mördades så hade hon fått reda på att lokalen där bröllopet skulle hållas inte hade blivit betalad. Trots att den liksom var verkligen way overdue. Hon fick också reda på att Jeffreys kort hade blivit nekat. Han hade alltså tomt på kontot så många gånger som 14 gånger de senaste 2 veckorna. Han verkar typ inte haft det här jobbet som han sa och han hade liksom inga pengar. Hon fick reda på också då kort innan hon mördades att han inte har skickat ut inbjudningarna till bröllop. Så liksom polisen misstänker, och jag vet inte liksom om det här är i alla fall polisen och åklagarsidans teori, att hon liksom var on to him. Och typ planerade på att konfrontera honom med vad han höll på med. Och att han då bestämmer sig för att mörda henne. Mm. Så Jeffrey åtalas då...
Vad fan hans plan var?
Jag vet inte. Alltså, du menar med hans plan med bröllopet eller...
Ja!
Jag tror bara att han... Alltså jag tror att det är en sån här grej... Alltså du vet som att han inte tänker. Alltså du vet så här... Och sen så får man panik och bara, vad fan ska jag göra? Och så är det ett jättekonstigt hanterande av den paniken. Men det känns det som så himla så ogenomtänkt. Liksom, att han bara... Han åtalas då för mord, grov misshandel, manipulering av bevis och för att ringa in ett falskt larm till polisen. Han erkänner någon gång under förhörsprocessen till allting och berättade vad han hade gjort så. Hans försvarsadvokat försökte få det förhöret att vara, liksom, förklaras ogiltigt genom att hävda att det var framtvingat av polisen. Men domaren menade att erkännandet var giltigt och det liksom blev giltigt bevis i rättegången. I rättegången så tog han en sån no contest plea, vilket är, det är väl typ det som, fast det är inte som Alfred plea, men det är, alltså skillnaden är, det är som en guilty plea, men skillnaden är att den åtalade personen typ accepterar straffet, men inte riktigt erkänner
sig skyldig. Typ.
Ja.
Är det den här grejen att, just det, Alfred plea är någonting, det är någonting med bevisläget även det typ?
Jag tyckte att det var likt, men jag tror att det inte är exakt samma. Ja. Och det här då, att han liksom tog den, liksom taken, eller vad man ska säga, så ledde det till då att han inte behövde ha jury i sin rättegång, utan det verkar som att domaren då liksom bestämmer domen. Hans försvar försökte minska det här onda, eller vad man ska säga, i det fruktansvärda mordet på Melinda, Jeffreys svärmor då, medan, liksom, genom att säga att han, ja, de försökte liksom hitta på så här förmildrande omständigheter, men ingenting liksom, ja, jättekonstigt, för det var ju fruktansvärt bara allting. Medan försvaret då körde helt på spåret att han hade planerat att mörda Melinda eftersom hon då var efter honom, eller liksom att hon då var...
Fattade vad som hände.
Då. Exakt. Försvaret menar då att han har börjat göra de här fejkinbrotten, han har börjat, du vet, fiffla med nycklarna, alla sådana här saker, för att få då framstå som att någon annan då, en helt annan än han, var ute efter Melinda. Så att liksom det inte direkt skulle vinklas att det var han.
Men gud,
han.
Det hade pågått jättelänge, va?
Mm. Skitläskigt. Och det vet jag inte heller om han har erkänt till. Men det är i alla fall det försvaret driver det spåret. Att så här, han har planerat, han är liksom... jag menar det. Åklagarsidan. Tack. Och det är bara så hemskt liksom. Och innan Jeffreys dom lästes upp så uttalade sig Anna, alltså Melindas dotter som då skulle gifta sig med honom bara dagar efter mordet, så här: Jeffrey Scullin should never be allowed to walk free again. He's a manipulator, a pathological liar, a thief, a sociopath, and above all else, a sadistic murderer. He shows no remorse and deserves to spend his days away from the innocent. Han dömdes sedan till livstidsfängelse med chans till frigivning efter 33 år.
Jävlar.
Mm.
Stackars.
Det är så,
alltså att veta att man liksom är den som har introducerat typ. Nej. Alltså det är inte på något sätt hennes fel.
Nej, men ändå skuldkänslorna kan man ju bara tänka sig. Så jäkla sorgligt.
Det där var tungt.
Jag vet. Och jag har läst he was going to be exposed, so he opted for murder, av A.J. Wiseman på medium.com. Jag har sett Fear Files och det avsnittet heter The Disturbing Story of Melinda Pleskovich. Sen har jag läst The Intruder and the Murder of Melinda Pleskovich på Morbidology, som är en sammanfattning av ett poddavsnitt. Jag har lyssnat på Minds of Madness, avsnitt 85, och det avsnittet heter Melinda Pleskovich. Och så har jag läst Manipulative Strongsville Man Gets Life in Prison for Brutal Killing of Fiancé's Mother, Popular Teacher, på cleveland.com.
Tack Anna.
Tack Karin.
Uff.
Ja.
Tack även till er som varit med oss, ja, även denna
som
vecka.
Alltid. You rock.
Ni kämpar verkligen på.
Together.
Och det gör vi med.
Together we're stronger. Eller något.
Det är verkligen sant.
Mm.
Ensam är svag. Glöm det aldrig.
Nej. Vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.